Hej Andrea Reuter. Hej. Och hej till Elmer Bäck.
Hej.
Jag heter Anne Hietanen, så säger jag hej tillbaka till alla. Och visst är det så, Andrea, att du är nyförälskad i Finland?
Ja, alltså det är faktiskt när jag flyttade härifrån då, efter gymnasiet, jag bodde ju länge utomlands, så trodde jag aldrig att jag i mitt liv skulle säga den här meningen, men alltså jag vill prata om hur coolt Finland är just nu.
Jag kommer att prata om att bli världskänd mot sin vilja. Jag kommer att berätta om två killar som blev mem. Plötsligt så visste alla vem de var. Elmer, visst är det så? Jag tror att du har mitt favoritämne idag. Är det djur?
Det är djur. Och egentligen tala om att vi egentligen är djur. Det är det jag tänker tala om.
Det finns mycket att säga till.
Det finns mycket att säga om det.
Andrea, vad har du tänkt om Finland här på sistone?
Okej, det är så här. Det här är liksom en känsla som har funnits i mig ganska länge. Ibland ploppar den upp. Alltså den kan ploppa upp med saker som är äldre. Till exempel, nu kom den där Tom och Finland-utställningen till Kiasma för några veckor sedan. Och när jag var där var jag sådär, alltså fatta att det här är på ett megastort konstmuseum och alla älskar det här. Och det har till och med ordet Finland i konstnärens namn och har skapat en hel subkultur som nu absolut är mer accepterad, men det har ju verkligen varit subversivt. Och jättemycket humor. Det hade på något sätt lite glömt hur mycket humor det är. Mm. Det finns till exempel en sån här cirkusserie med trapetsdansare och hur de håller fast sig själv i den andra dansen kan ni säkert när det handlar om att Finland själv liksom fundera ut. Så att det är ju inte liksom något nytt sådär. Men det slår mig verkligen sådär i full kraft. I måndagskväll, okej. Jag var på premiären av en finsk serie som heter Dance Brothers som hade premiär på Netflix igår. Och jag höll i ett samtal med producenten Max Malka på en branschgrej i Göteborg i början av året och det var första gången de visade något material för branschen. Och reaktionen var sådär, wow! Och det är också en ganska speciell serie därför att den kommer att släppas, eller den har nu släppts då, över hela världen i Netflix. Det är ju alltså hundratals länder. Och de har också gjort dubbade versioner. Så de har verkligen satsat på det här. Och det kommer då att vara, eller det är ju där längst uppe. Så vem som helst som öppnar Netflix och sa, okej, vad är det här för grej? Och det här är då ett big deal. För det är första gången det händer med en finsk serie. Och också en finsk serie som ju inte är någon här crime. Utan det här handlar om två bröder som är dansare. Som vill skapa ett eget danskompani. Och för att finansiera det så öppnar de en nattklubb. Och hon, den här Max som jag nämnde, hon har skapat serien och hon är också den Jussi-vinnande producenten för Aurora som ni säkert såg som kom för några år sedan. Jättebra.
Ja.
Och jag måste bara tipsa här om att det finns en intervju som Johanna Grönqvist har gjort med henne på Svenska Yles webbplats om man vill veta mer om den här serien. Och den är regisserad av Taito Kabata och han har en bakgrund som reklamfilmsregissör. Alltså han har gjort jättestora grejer i Itala och Maybelline och Coca-Cola och man ser det också i det visuella.
Jag hörde också att han har gjort mycket sån här dans just med videon. Eller är det musikvideon?
Jo, musikvideon har han också gjort dans, och allt sånt här. Och det märker man verkligen.
Ja, okay.
Och sen efter den här visningen, det var de fem första avsätten. Jag tyvärr inte hunnit se de andra nu. Så var det en efterfest på Tavastia. Först var jag så här, kan jag ens gå dit? För alla var så jävla unga och coola. Och jag sa, de kan ju inte veta hur cool jag har varit slash är. Men ja, för det var jätteroligt. Och det var ju så här dance battles och grejer som jag ju aldrig skulle ge mig in. Jag är alltid en sån som står vid sidan om och tittar på DJ:n och trampar. Det liksom min klubbkultur. Men alla var jävligt coola och det var också super diverse. Mm. Att det var verkligen inte sådär finska medelålders vita normtyper, utan det var en helt ny generation och också hur den där serien är. Och sen, har ni sett någon av den serien? Alltså den kom ju igår.
Så den kom ju ut redan.
Ja, den kom ut. 10 maj kom den.
Okay.
Ja. Efter den här festen så cyklar jag då hem mot Sörnäs och då cyklar jag förbi järnvägsstationen och då såg jag de här illgröna bolerorna på de här gubbarna på järnvägstationen, de här stora stenstatyerna. Och det är ju då för att fira att Kärja, Finlands Eurovisionsbidrag, tävlar då i Eurovisionen. Och då fick jag bara en sån här känsla av att wow, fan, nu är jag stolt över att vara från Finland. Och det är någonting som är på gång, det är något momentum. Har ni sett de där bolerorna live? För det har ju varit överallt i tidningar och på sommar och så.
Jag har inte sett det live, men jag har nog sett bilder på det. Okay.
Man blir sådär, Oj, på något sätt. De är så bra gjorda ja, också. Okay. Och det är så gulligt. Och så roligt. Jag kollade på semifinalen i tisdags. Det här är så off-brand på mig. Men jag har en kompis som är jätteintresserad av det här. Som bor bredvid mig. Så jag sa, ah, men nu ska jag liksom ge mig in i den här. Så det var så roligt också. Alla på Yle, alla på år. Och alla hade klätt sig i den här färgen. Mm. Och sen har ju Yle gjort en sån där. Har ni sett den där sommervideon? Nej. Där det är massor Yle-människor som sjunger den här låten. Och så här klippt. Okay. Nyhetsläsare. Du måste ju ha sett den.
Ja, och jag vet inte, alltså jag tycker att det är gulligt. Ja, jag säger inte något mer än så.
Nej, men jag tycker att det är också att det rimmar med den där stilen. För att Kärja, alltså den här låten är ju alltså, väldigt, väldigt rolig och fastnar genast. Men han kan inte riktigt sjunga och den där dansen. Alltså, det är lite sådär heimlaga. Mm. Och det var också den där Yle-videon faktiskt. Mm. Men det är någonting i det. För jag tänker att det är liksom det som gör att det... Att det är så coolt. Och man har talat också inom film. Till exempel när den här Rare Exports kom för ganska länge sedan. Som är den här Hjalmar Helander. Vars film Sisu nu går som tåget i USA. Och den var bland de 10 mest sedda senaste veckoslutet. Och första veckoslutet bland de 5 mest sedda. Och det är alltså en film på finska. Så då när hans Rare Exports kom. Så då talar man just om det här. Det finns det där Finnish weird. Och jag tänker att det är det som är också vårt trumfkort. Det är weird, det är cool, det är underdog. Och så är det också humor.
Ja.
En speciell sorts humor. Okej, så där var ett annat exempel då, den här Sisu. Och sen så, okej, det här är liksom lite gammalt nu. Men alltså, när Sanna Marins dansvideo, som vi också pratade om här i sällskapet förra året, kom ut. Och när det var så många i så många länder, kvinnor, så här, rörelser, att folk började lägga ut egna dansvideor. Och alltså... Till och med John Oliver på Last Week Tonight nämnde henne. Alltså, plötsligt visste alla vem Finland, varför land Finland var och hur cool var statsminister var. Och sen så jämför man sig ju liksom alltid med Sverige. Vi har alltid varit den där lilla systern eller lilla brodern och de är då stora systern. Och eftersom Eurovision är då på lördag och både Sverige och Finland kom vidare i tisdags. De säger på något sätt så mycket om hur den våra länder är. För Lorraine är sådär slick, vacker, jätteväl producerad, otroliga. Det är en sådär poplån och hon sjunger jättebra. Men i mitt tycke är det sådär boring. Men Kärja, han kan inte sjunga och det är helt sådär den där Drunken Sailor-dansen och den där boleron. Och liksom, det är helt galet bara. Och jag finns så jättemycket att Finland vinner över det
känns det ju lite så. Alltså, filisen är ju lite den. Alltså, jag vet inte. Jaha, eller det är bara här i Finland
som
känns.
Och jag älskar ju Sverige. Och grejen med Sverige är att de är ju forever cool. De är där i mitten på något sätt. I alla fall enligt sig själv högst upp i Norden. Även om i nog Köpenhamn är en anses vara en coolare stan än Stockholm, tror jag, rent generellt. Men alltså, så här är någonting som är emblematiskt också för vad jag har känt de senaste åren. För jag flyttade hem från Stockholm för 5 år sedan. Och så har jag varit sådär i valet och kvalet. Jag har vajhele som man säger. Att okej, var det nu rätt att göra det här? Alltså, Stockholm är så mycket större och det är internationellt och det händer så mycket där. Och här är på något sätt ändå ganska så här litet. Men det är ju ändå bättre att vara på ett ställe som är coolt och konstigt och underdog än på det där som är färdigt och slickt och allting är sådär. Plus att det känns också så att det är lite på nedgång. Att det som folk nu vet om Sverige, att de inte får komma in i NATO, att det är gängkriminalitet. Alltså det är lite sådär, den här vibben. Medan Finland, jo, de har liksom fattat alla rätt beslut och sådär.
Det har inte varit så att jag har tagit mig fram utomlands med ett skylt om att jag är från Finland. Men jag märker en jättestor attitydförändring. Alltså folk älskar oss. Mm. Och just att det är någonting, man upplever att det är något genuint. Och alla vet att när du blir kompis med en finne så är du resten av livet kompis med den här finnen. Det är något pålitligt. Mm. Och sen är man lite trött på det där perfektion, att det ska vara så slikt. Och att, det, att man försöker vara cool, det är det minst coola man kan vara. Så det är ju just som du sa, att... Det är coolt att vara, man får vara lite töntig och quirky.
Och jag tänkte mycket på det där, jag spenderade 7 år i Tyskland. Och jag förstod där att Finland är lite som Tyskland. Skillnaden är bara att Tyskland är 80 miljoner. Men alltså Tyskland, om du tittar på Tyskland liksom mainstream tv så funkar det inte så bra. Men allt som är lite quirky, allt som är lite konstigt är jäkligt spännande. Alltså tysk konst är jättespännande och alla sådana grejer. Och jag tänker att Finland är lite samma. Nu fast mainstream också i Finland har gått hästlängder framåt under de senaste 10-15 åren. Men ändå, om man tänker, alltså jag tänker Sverige, Storbritannien, USA, man ser liksom direkt, alltså just sådana, de är just sådana shows, alltså nu är svenskarna helt fantastiska, på att underhållning, alltså hur bra är de? Men sen har de alltså det där quirkiga, och sen tycker jag också det som känns så skönt, att vi har liksom inte, vi har inte ännu liksom spelat ut det kortet. Jag tänker själv i mitt eget huvud liksom, sådär som jag skulle tänka på Polen. Så där, jag har lite koll om något riktigt coolt kommer från Polen. Man är såhär, okej, vem är de här? De är Europa, såhär. Och det är lite den känslan jag får med Finland. Att folk är såhär, wow, vad är det här för grej? Mm. Och den har vi liksom inte spelat ut. Och därför tänker jag att det kommer nu. Och jag tänker just på det här kärja. Mm. Det är ju något som du säger, weird.
Ja, och jag
på ett bra sätt.
Det handlar också om det här underdog versus, det här är ett fult ord, men översittare. Mm. Att jag kommer ihåg när jag varit på sett filmfestivaler i östra Europa. Hur coola och spännande och roliga människor är. Och vad de håller på med och hur spännande det verkar liksom vara där. Men alla är sådär, ja, här har vi nu vårt lilla land och det är nu inte så. Ja, visst, absolut, det där är cool. Sådär. Men till exempel då Sverige, det är liksom en självgodhet som är helt otrolig. Och absolut inte alla. Absolut inte alla människor. Så, men det finns ändå en skillnad i att vara så här, ja, fast vi är ju ändå bättre än alla andra. Det vet vi och det vet alla andra. Eller att vara så där, oj, lilla Finland. Herregud, det är ju coolt här. Så har du varit på den nya stället? Liksom, har du ätit på den här restaurangen, den här klubben?
Ja, men jag tror att tiden är säkert nu. Och just det där, jag tror att det finns ett ganska stort intresse. Det är samma som jag just hört med film också. Jag menar, Danmark har redan varit framme så mycket. Sverige för evigt. Liksom Norge har kommit ganska mycket. Och Finland är det där, liksom, vi har inte liksom så att säga gett ut allt vi har.
Nej.
Och det är nog nu det finns ett stort intresse. Jag tror nog också att det händer.
Och sen, alltså, nästa vecka börjar ju Cannes filmfestival. Och det enda nordiska bidraget som är på hela festivalen är en finsk film som är i tävlan i den finaste sektionen. Sen är det ju Aki Kaurismäki, så det är ju inte så att det är något jättenytt. Men det är old Finnish weird.
Ja.
Och där har vi dessutom vår egen Alma Pöysti. Ja. Så hon ska gå på röda mattan i Cannes. Och till skillnad från när jag har gått där så ska de faktiskt ta bilder också. Inte att de sätter ner kameran och säger what the fuck när man smyger förbi.
Vet ni när en människa, en underdog, har kämpat hela livet och sen plötsligt blir den världskänd, så kan det hända att det blir lite hybris. Kan det hända att Finland plötsligt blir extremt självgott och vi far runt och tror att vi verkligen är något?
Jag tror att det är så svårt, för det är så djupt i den finska folksjälen att man är sådär, ja.
Jag tror också, och det kommer från hela historien. Alltså där måste jag säga att jag tänker lite med Mexiko. För Mexiko har lite ganska samma nu, så jag, liksom, med det där att de har fått så mycket av spanjorerna och sen av USA och sådär. Att de har också den andra dagen. Det som typ händer, vilket är lite synd, som jag kan tänka att kan hända med Finland, är det att de som sen blir jätteframgångsrika är lite så här, ja, nu tror du att du är något. Som vi har lite i Finland. Alltså Iñárritu blir, i Mexiko är ju alla så här, vem är Iñárritu? Cuarón? Alla de kommer tillbaka och säger, oj, nu kommer du från USA och visa hur bra du är. Alltså de är jättebra, de har vunnit med Oscars. Jag kan tänka mig mer än att Finland skulle bli självgott, som har vi ju, och det har vi ju haft tidigare. Jag menar, vi är ju vana med det att finska sport, liksom, om du är en bra ishockeyspelare så måste du säga att vilken idiot som helst har gjort mål från den här passen. Det är ju liksom, det är ju svårt att vara Zlatan i Finland. Ja. Det blir intressant, när får vi en Zlatan?
Ja.
Alltså, för det var ju också i Sverige, var det ju banbrytande hur han talade.
Liksom. Ja, alltså, det känns som Zlatan kan ju liksom aldrig komma, eller kanske någon ny eller. Sure. Men jag älskar, alltså fucking no shame på Zlatan.
Det bästa som han sa någon var ju det där, någon frågade att hur ska Sverige bli bättre på fotboll, så sa han, eller hur ska de komma riktigt på högstaden vi år, så sa han att grejen är att vi behöver 11 Zlatan och vi har en.
Och det är också bäst alltid att tala om sig själv i träningform. Det har ju alltid funnits, och jag tog några exempel, men just då så här, Bastu VM eller det här Akankanto, alltså att man bär en kvinna och springer, det är olika liksom folksporter. Det har ju på något sätt alltid varit en del av Finlands varumärke att vara weird.
Ja.
Och nu är det som att man verkligen, verkligen embracear det, and it works.
Jag kommer idag att prata om två män som blev virala mot sin vilja. Det finns ju ganska många säkert exempel, men jag har nu två favoriter. Och ja, det kommer helt enkelt att prata om mem. Det heter på svenska mem och flera mem, så samma är pluralism. Men jag vet att jag säger memes ibland, och så får det vara. Ordet mem introducerades redan 1976 av Richard Dawkins, den här brittiska evolutionsbiologen. Han skrev en hit, bestsellerbok, som heter Den själviska genen, och den kom 1976. Och där nämner han vad mem är. Eller introducera ordet helt enkelt. Mm. Har ni någon favoritmem som ni kan komma på så här på rak arme?
Ja, det finns en mem som jag tycker är helt otrolig, som är en serietidning, eller det är som serierutor och två rutor. Och så är det en människa som sitter på en tecknad häst och en som står där bredvid och så säger den "Get off that high horse." Och sen är det en inzoomning på hästen som har så här röda ögon som är så här, "What?" Det är så riktigt 420 mem. Den älskar jag. Den tittar på ofta. Det är min favoritmem.
Minns ni en sån här Hide the Pain Away Harold mem? Det är alltså en äldre gråhårig herreman som har ett leende som är sånt att man ser att han egentligen bara vill bort. Han har nästan sådär blöta
hide
ögon.
Hide the Pain Away Harold.
Hide the Pain Away Harold heter den här memen. Och jag är säker på att ni har sett honom. Ni kan ta och googla honom.
Hide the Pain Away Harold.
Ofta ser han ut att han skulle sitta på ett office och så fake smilar han med tårna i ögonen och man vet att han bara...
Visst har ni sett
den. Jo, den här har ju sett massa. Jo, han är överallt.
Och den här mannen, han heter på riktigt Andras Arató. Han är från Ungern. Han är född 1945 i juni. Om ni vill gratulera honom. Och han är pensionerad elektriker. Och det var så att han var i Turkiet på semesterresa. Och så laddade han upp en bild av sig själv. Där han såg ut ungefär som han gör på de här mem-bilderna. Och en fotograf såg den här bilden och tänkte att han ska fota honom till så här bulkfotografering för bildbyråer.
Mm. Han var liksom en typisk gubbe.
Han kastade honom just som den här typiska gubben. Och Arató blev lite smickrad och skrev på det här kontraktet. Jo, att använda bilderna bara till vad som helst. Men han hade på det här kontraktet så skrev att inte religion, politik eller sex. Annars får du använda till vad som helst för rumpkrämer och allt sånt funkar. Och han var på fotografering, man tog massor med bilder. Och sen efter ett tag så började han bildgoogla sig själv och kolla var man använder de här bilderna. Men först var det ganska trevligt, för han märkte att okej, han kom in på en sjukhussida. Han märkte att han är chef för det här sjukhuset. Mm. Och han tänkte, okej, nice, det ser bra ut. Och han kunde faktiskt se ut som en sån här äldre överläkare. Men sen efter några månader så googlade han igen och tänkte att han får säkert se något annat trevligt. Och så började han hitta mem av sig själv. Och de var inte så jättesympatiska. Och han märkte att folk gör sig nu roliga på hans bekostnad. Och han hade inte alls tänkt ha ett fejkleende, utan han ser ut så där när han ler. Han har lite blöta ögon ibland. Och han tänkte att det här är fruktansvärt. Och han var bara, nej, nu måste vi stoppa hela internet. Att det här går inte.
Good luck with that.
Det var så jätteobehagligt. Och så insåg han att okej, det här... Han har varit med om det här själv. Och nu är det bara att ta skeden i vacker hand och släva i sig den här soppan. Så efter den där initiala chocken så såg han att okej, nu får vi leva med det här. Så får han fullt in i sin nya roll som den här Hide the Pain Away Harold. Och det finns ett jättesympatiskt TED-talk där han berättar om hela den här resan. Och den heter Waking Up as a Meme Hero.
Wow, man blir jättesugen att kolla. Kapitaliserar han, sen börjar han göra t-shirt och...
Eller? Han kapitaliserat i viss mån på det sättet för honom. Alltså han är en man utan desto mer flashig bakgrund, så för honom hade det varit jättefint att få resa till London.
Okay.
Mm. Och prata på TED-konferens, och att han har njutit jättemycket av den där framgången. Och jag tycker att hans inställning har varit så otroligt bra för oss alla. Det går nu inte alltid som man ville, men att gör det bästa av det då. Sen en riktigt personlig favorit för mig är Techno Viking.
Yes!
Ja, det är en klassiker.
Verkligen, och ni kan också googla honom, Techno Viking, men jag tror...
Cool. Och det är så roligt också när alltså... man ser, när man gått på liksom massa fester och utomhusfester, så man säger, wow, där är någon som liknar honom, då blir man alltid jätteglad.
Ja. Men det är snyggt när det börjar komma in i hans kropp, när det börjar, det är så bra. Du kan liksom, oj.
Jag är på gott humör.
Ja.
Ni pratar alltså om en 4 minuter lång video som är filmad av videokonstnären Mattias Fritz. Och folk har börjat fundera att är den autentisk eller är den staged? För allt går så smut till i den här videon. Ja. Allting börjar på Fuck Parade i Berlin år 2000. Jag tänkte hela tiden, hittar vi Andrea här också i Fuck Parade? Det var en sån här motdemonstration, och jag är fortfarande mot Love Parade som man tyckte hade blivit för kommersiell. Och den här videon börjar då med att man ser en man, och sen så bakom honom står det andra människor, och så springer det en buse in i en kvinna med blått hår, och då vaknar den här mannen till liv och lite läxar upp på ett snyggt sätt, tror jag, den här mannen som sprang in i kvinnan. Och den här mannen, så hans utseende är ganska specifikt, är kännspakt. Han ser ut som en viking, kan man säga. Han är barbröstad, sen har han så ett Tors hammare på Mjölnir på bröstet och skägg och så. Och sen efter att han har liksom läxat upp den här killen, så står han ännu och pekar på den här killen ut till höger och tittar stint i ögat. Och just den bilden är mest virala från den här serien. Sen så 4 minuter så dansar han. Hans dansstil är liksom to die for. Men ja, den är mycket speciell. Att om du ser att någon dansar så vet du det här techno-viking-stilen. Mm. Och den här mannen som filmade, han döpte den, eller jag misstänker att han alltså inte döpte den här filmen, för den heter Nikam Number One. Det kanske snarare berättar hur den är filmad, den här filmen. Så Mattias Fritz visade på en filmfestival och så laddade han upp det på nätet 2001. Och det hände inte så mycket. Folk gillade den. Det är något hypnotiskt med den här. Om man vill titta på den om och om igen. Mm. Och man vet inte riktigt varför. No, så det hände inte så mycket. Men sen så kom YouTube år 2005. Och allting förändrades. Mm. Folk började ladda upp den här teknovikingen på YouTube. Och sprida den vidare. År 2007 var den viral. Och det startade på en porrsajt i Brasilien. Där började man sprida den. De hade en underkategori som var humor.
Okej.
Okay. Jag vet inte mer än så. Där hittade jag den inte. Och det där, nu händer 2 viktiga saker. Det är någon som döper den här blonda mannen till techno-viking. Mm. Viktigt, för att om inte du har ett namn så finns du inte. Mm. Sen det andra var att han fick en slogan. Och det var techno-viking doesn't dance to the music. The music dances to techno-viking. Ja, det är en parafrasering på Chuck Norris som är så här riktigt old school meme. Ja. När Chuck Norris, han kunde göra vad som helst. Det är old school, det kan hända att många inte kommer ihåg honom. Kommer ni ihåg Chuck Norris?
Ja, absolut. Ja.
Och efter det här så började man göra olika meme. Man började göra mixningar och merch och spel. I Fortnite så finns det till exempel den här techno-viking-dansen. Och sen i GTA 4 så finns det en techno-viking. Och så finns det många spel där techno-viking är med som en karaktär. Och musik och musikvideon. Och när jag pratade om det här med Biffen så sa han, ja, att har du sett Darudes nya musikvideo? Nej. Och jag tittar på Darudes nya musikvideo och tänker att Biffen från Sällskapet har varit med och liksom tänkt ut det här. Mm. Det är alltså en tribut till techno-viking.
Wow.
Där är allt, jag får nästan gåshud när jag tänker på det. Alltså det här är ny.
Jag måste gå in och kolla.
Den är en månad gammal. Okay. Outlaws heter den. Mm. Det är ett samarbete med 2 andra musiker också. Men, så techno-viking lever vidare ännu i denna dag efter den här dagen.
Alltså 20 år senare.
Mm. 20 år senare. Och alla var nöjda och glada och den här videokonstnären tyckte också att det var fint att folk använde hans material, att inga problem. Men 13 år efter den här mulna dagen i Berlin så hände det någonting. Advokater tar kontakt med filmkonstnären Mattias Fritz och säger att du är stämd. Teknovikingen som vill vara anonym har via ombud stämt den här mannen. Och det blev en ganska komplicerad...
13 år senare, det tog ju tid.
No, han hade gjort något, den hela storyn är, alltså, jag har varit nätter genom vaken och läst, det är många svängningar. Mm. Men den här stora rättegången var efter 13 år. Och det slutade så att Fritz blev tvungen att betala till Teknovikingen allt som han hade tjänat på sin film. Och han hade tjänat en viss del på merch och den där reklamintäkter och sånt. Men det är väldigt svårt, hur ska du göra? Alltså,
allt, jag tycker nog att han ska behöva ge allt.
Han måste ge allt för att det var liksom... Här, det är svårt.
Han hade aldrig bett om lov att använda honom. Det måste ju vara det från början.
När man får filma på offentliga platser, men... Och alla de här är väldigt luddiga. Och ännu 2007 var det ännu svårare att veta, när det här lite senare än 2007. Men när den här rättegången var... No, det är också 10 år sedan. Så hur behandlar du material på internet? Mm. Det att du får filma förstås människor på offentlig plats, men om det sen sprids i sånt syfte att det blir ärekränkning, så då kan du bli stämd. Och här finns då den här...
på vilket sätt är det ärekränkning?
Så sa alla att du är cool, du är techno-viking. Ja. På vilket sätt har det här varit dåligt för dig? Men nu har man ju också skrattat honom. Att inte han ju bara varit cool. Att han... Och han har inte bett om det. Och vi vet ju ingenting om honom. Vi vet ingenting om hans liv.
Vi har inte fått veta något. Nej.
Kanske han var i Berlin. Han har kanske sagt åt sin fru att han är Bern på läkarkonferens.
Och sen... Ja, han kanske på något sätt blev facken för det där.
Vi vet inte, vi vet ingenting. Mm.
Vad roligt alltså, den här bilden som fick huvudet att han står i läkarrock med den där skäggen. Dr. Viking.
Men ni kan googla where is Techno Viking today, så det kommer upp intervjuer med honom. Men de är spoofs, alltså det är inte riktiga teknovikingen. Och det har pekats ut massor med människor att det här är teknovikingen. Och ibland kommer det någon kar som säger att det är jag. Mm. Han är troligen då från Berlin. Och folk säger att man ser honom ibland på krogar i Berlin. Men att han tycker inte att det är roligt. Att man ska inte prata om det.
Man ska gå och fråga om man får en selfie.
För då kan man få en snyting. När det hittar jag på själv. Men ganska intressant.
Det kan man nog säkert. Han är ju ganska stor. Jag skulle inte våga gå och säga att han är det du som är teknovikingen.
Nej. Men vad ska man göra? Alltså förstår ni att man kunde mycket väl klippa ut någonting som vi säger i sällskapet, sätta med en fånig bild. Eller vi har alla visat upp oss på olika ställen. Det kan bli ett mem. Hur skulle ni kännas inför det?
Det beror på liksom vad det skulle bestå av, förstås, tycker jag jättemycket. Mm. Alltså en full bild av en, jaha. Men liksom om det skulle framställas, jag vet inte, jag tycker det ska vara jävligt svårt att bli framställd som tentig. Mm. Det tycker jag ska vara värre än att bli framställd som ond.
Ja. Men jag tror att man måste väl just omfamna det. Problemet är ju när du försöker kämpa mot det, och när det är ute på nätet så kan du ju inte vinna. Så säkert om du omfamnar det så klarar du dig sjutöntigt det. Eller kanske, för till och med det, om det är jättetöntigt och du, så kanske du liksom vinner ännu mer på att du omfamnar det, just för att man skulle tro att man inte. Så jag tror att det skulle vara jobbigt, men jag tror att det skulle man måste göra till slut. För att gå ut och säga sådär, kan ni sluta?
Alltså, nej, men alltså det är ju helt
ja, nej, man kan liksom inte vinna den där fighten.
Jag tycker att det är jätteskrämmande, för det blir ju aldrig liksom, just att man skulle framställas miss, att det skulle vara ett missförstånd, att man på något sätt skulle vara helt motsatt sig mot den man är på riktigt. Ja. Jag kommer ihåg när jag gjorde en talkshow på TV, så fick vi hjälp av ett bolag att hur vi skulle uppträda och vara allt möjligt. Och det här har jag aldrig.
Alltså någon slags medieträning?
Ja, det var ett bolag, och jag glömmer aldrig, den här stora mannen sa till oss: kom ni ihåg vad ni säger, att det finns ju YouTube och där kan ni sen vara för evigt om ni mockar. Det var hans pep-talk.
Om ni mockar? Mocka inte. Alltså. Det var jättebra. Kom ihåg, tänk varje gång, varenda grej du någonsin säger.
Alltså, jag mockar så mycket offentligheten. Who the fuck cares?
Så brukar jag också tänka att inte bryr sig, och det är ju sant, ingen bryr sig. Men att vara viral, så det är något annat. Mm. Och det är mycket speciellt det där med att vara viral. Att det, jag gillar det där organiska i det, att det är väldigt svårt att planera att något ska bli viralt, för då blir det oäkta. Mm. Att det ska vara något slumpmässigt. Och det var därför också rättegången var så svår, för att han som filmade Technovikingen, så han var ju bara en liten del i kedjan. Mm. Sen var det slump efter slump efter slump som gjorde att den blev stor. Så ännu summa summarum, att far ni och dansa
så gör inte.
Har ni rena underbyxor på, eller byxor på, vad ni hunnit ni dansar. Fila på er stil. Och ännu, det som Richard,
eller kanske inte fila på er stil, för problemet är ju det att jag menar, han stod ju ut för att han hade ganska mycket ändå stil. Sen kan man tycka vad man vill om stilen, men han hade ju mycket stil. Kanske bättre att dansa liksom ointressant.
Ja, exakt. Det tänker jag också. Ja, han har ganska vanligt utseende att dansa. Ja.
Eller så gör man som Kärja, som du Andrea sa, att man låter det fara bara, vet du, det är lite rallyengelska och det är lite så här. Och så, no.
Men jag måste säga, för han hade ju så här runda rörelser. Jag kommer ihåg, det här fastnade med mig, jag kanske har talat om det tidigare för jag tyckte det var så roligt. Det var en gång i en tidning, och det var ändå en stor tidning, jag kommer inte ihåg vilken det var. Så var det liksom tips åt män hur man ska dansa för att kvinnor ska tycka att man är attraktiv. Eller att vem som helst ska tycka att man är attraktiv. Och då sa de så här, runda rörelser. Alltså att man tycker inte om det att man är så här kantig, men alla runda rörelser är attraktiva. Och den har han ju tagit till sig.
Nåja! Och det här är ju en allmän sanning.
Att allt som rullar är attraktivt, och allt som är statiskt fram och tillbaka så här trampande är inte attraktivt. Det stod det i den där.
Och hur den här rörelsen ska kvinnor ha?
Jag vet inte, det här var riktat åt män.
Men det måste ju vara rullat.
Det måste vara rullande. Men det här var liksom riktat åt just det här, och det var verkligen så här, men ni vet inte hur ni ska dansa, på bara, det är helt fine. Men så här är det, att vi har frågat, och kvinnor har då svarat att vi tycker om runda rörelser. Män som rör sig runt är runda. Vad det? Alltså, jag tycker, och så var det så här bilder, vet du, när så här, vet du, pilar runt händerna, att de ska röra sig runt. Att inte upp och ner, utan runt.
Oh, jag älskar det här. Jag fick nästan lust att få ut och dansa och pröva lite nya moves.
Jag kan säga att det absolut bästa danstipset jag har fått var av min kompis Helena, som är jättebra på att dansa. om man ska svänga på höfterna som kvinna, man ska vara ganska låg, liksom långt nere, då ska man alltid tänka att man har en imaginär jättestor pung som svänger så där fram och tillbaka, ah, så här boing, boing, boing. Då blir det så här bra liksom move i det där.
Jo, jag kan tänka
så den det. Imaginära pungen, tar fram den.
Stor imaginär pung.
Ja.
Gäller det också för män då?
Jag tror inte
att
det gäller för mig.
Ska det vara lite snabbare?
Jag vet inte, men det pung-hopp. Brukar jag tänka när man ska...
Punghopp?
Ja, jag tänker, nu tänker jag på den där lite South Park-avsnittet som den där när de får den där jättestora pungen som används som en sån där som man barn sitter på och håller i och hoppar, en sån där boll.
Ja.
Har ni sett det? Ja, jag har inte sett det. Det är helt legender.
Avslutningsvis, Dawkins skrev att mem, att han tänkte att kan man föreställa sig att det är kulturens motsvarighet till det vad gener är för livet. Mm. Och så alltså att den starkaste föreställningarna överlever. Alltså att kan man tänka sig så att vår kulturella evolution skulle föras framåt av de allra mest framgångsrika memesen.
Andrea, du talade förra gången vi var här så talade om artificiell intelligens, AI. Och det här ska då absolut inte handla om samma sak, utan snarare om det motsatta, alltså om djur. För det var det att jag började tänka efter att vi hade pratat om det, om AI då ganska länge, att jag tror egentligen att allt det här kommer att få oss att förstå att vi är djur. För att, jag menar, för vi har ju länge som människor tänkt att vi är så skilda från djuren och, vi är liksom helt annat än djur är. Men nu kommer ju något som faktiskt är något helt annat. Och då tänker jag att då kommer vi att märka att vi faktiskt är djur. För att det är ju mycket större skillnad på artificiell intelligens och människa än det är så att säga på katt och människa. Bara för att vi är kött och blod. Alltså bara hur vi är uppbyggda. Och sen tänker jag också på det att vi är ju också, vi är ju inte så rationella. Fast vi liksom hela tiden påstår att vi är det. För jag tänkte på det som händer nu till exempel i världen. Att till exempel kriget i Ukraina. Det är ju jättemånga saker. Men så här, rationellt är det ju inte. Alltså om man ska försöka förstå det. Det går ju, man måste ju förstå då att det handlar om just något sårade ego. Eller ett sårat ego kanske. Och just så där
men stor... det är jättestort det där ego.
Det är jättestort det där ego. Men, och så här, du, stor, liksom ett stort imperium som drömmer sig tillbaka till forna tider. Det handlar ju om jättemycket så här saker som egentligen är någon slags känslor och kanske någon slags drifter. Men ganska lite liksom på något sätt kallt rationellt tänkande. Och så tänkte jag också på det här. Snart blir det presidentval i USA. Det fattar man ju redan nu. Det kommer ju vara noll substans. Alltså det kommer att handla om alla andra saker. Och jättemycket så här känslor och så här. Men ändå så spelar vi ju ett sånt här spel kollektivt. Att allt är jätterationellt. Och att vi är alla rationella och att alla andra är rationella. Fast egentligen så är vårt beteende väldigt så där känslostyrt. Och bottnar i helt andra saker. Ofta saker som jag tror att vi inte ens vet att det bottnar i. Men nu kommer då AI som då är helt rationell, alltså utan känslor, så tillvida att vi inte planerar eller programmerar den att vara känslostyrd. Sen är det ju intressant och ganska skrämmande att den imiterar ju oss ganska bra och att den nu bara med det materialet vi har då satt ut på nätet som den suger upp den har börjat simulera känslor. Men det är ju ändå, i alla fall vad vi tror nu är det ju simulerade känslor. Men den är ju helt gjord av andra komponenter än vi då. Och därför tänkte jag alltså att jag tror att när vi möter det här och ju mer vi möter det så kommer vi liksom att ta steget tillbaka på något sätt till djurrike. Och i de här tankarna så var det roligt så lyssnade jag på förra veckans Alex och Sigge. Alltså då podcasten som Alex Schulman och Sigge Eklund har. Och de talar om lite liknande saker. Eller saker som tangerar om det här. Ja, så de talar då med, först, de börjar med att många har fler husdjur. Fast det här tror jag liksom beror ganska mycket på pandemin.
Ja, det är väl det.
Jag tänker det liksom. För det var ju att alla skaffade hund och sen och katt och sen ville de inte ha dem mer efter pandemin. Det här är ju ett ganska stort problem väl också. Ja. Men så var de också inne på det här med furry fandom eller furries. Men det känner jag säkert till.
Absolut.
Då. Alltså, jag tycker det är jättespännande. Men det handlar alltså om folk då som har intresse på antropomorfiska djur. Och antropomorfiska djur betyder då djur med så här människoliknande drag. Alltså det är väl alla så där hela Ankeborg och sånt. Det är inte liksom Sonic the Hedgehog. Det är väl alla, det är mycket det här liksom spel och sånt. Mm. Alltså, eller alla sagor också. Det är väl bara djur som då liksom har människodrag.
Kvalitet.
Ja, och att vi projicerar på dem. Att det är lätt att projicera våra känslor på dem.
Ja, men det är ju folk som är riktigt inne i det här. Och som jag har förstått det så är det finns folk som träffas och liksom har fanclubs.
Men jag tror
och...
att furries var liksom en sexuell kink.
Ja, men det är en del av det. Jag hörde
det är bara en del.
Ja, alltså du kan liksom ha olika grejer. Det finns de då som bara... Det finns de som inte klär ut sig, som bara träffas och liksom helt enkelt fanittar furries. Alltså de här människo-antropomorfiska ja. Djur. Och sen finns den här sexuella grejen. Det finns mycket porr. Alltså folk som ritar då och gör på dator porr med antropomorfiska som
men
blandar
är ihop. Men är du en av... Du är säkert expert på den här porren, antar att jag tittar jättemycket. Men är det då så att det är två stycken som ser ut som någon allebjörnar, eller är det så att det är liksom en människa som blir påsatt av en antropomorfiserad utter?
Nej, jag tror att de är två antropomorfiska. Alltså okay. Det är inne, och jag tror att man egentligen, att fantasin är att man också är sån. Så tror jag. Alltså det är inte så att man är människa vanlig och sen
nej,
har man sex
man
med...
Utan
man är också en del. Och ja. Så har jag också förstått att de klär ut sig och vissa har sex i de här dräkterna. Har jag förstått?
Det känns väldigt svettigt.
Det känns, jag tänkte också, det var det första tanken jag tänkte att
är det också svårt att komma åt liksom, för är de inte ja. Ofta så här stora?
De är jättestora.
Liksom, jag tänker bara, hur räcks det och hål och
djup
och...
Vi var med sällskapet.
Jag är rationell. Jag är alltså, hur ska det här gå till?
Vi var på veckoslutet och uppträdde med sällskapet i Åbo på en poddfest. Och Biffen hade klätt sig i kattdräkt.
Mm.
Därför för att lite så här, för hon hade sett att Jared Leto var kattdräkt på Met-galan.
Ja, han var Karl Lagerfeldts katt.
Det här har jag missat.
Hur kan du missa det här?
Borde jag inte ha missat
alltså, teman var ju Karl Lagerfeld. Och då var han, han hade två olika outfits. Och den ena var att han var liksom Karls katt.
Biffen sa nog att det var lite hett. Men sen så hon är jättenöjd ut. Och jag tänkte bara vad ni pratar om. Att jag undrar vad hände där egentligen inne i dräkten? Men alltså, Elmer, du som nu är expert på det här.
Ja, jätteexpert.
Med det här djursex. Alltså, sex...
Djursex.
för att säga att, tack för den här mimen, liksom. Elmer, du som är expert på djursex. Okej, tack.
Det där var ett citat som klipps ut och börjar förfölja dig. Men nu får vi svar på hur det känns.
Ja, det var det.
Elmer, du som inte är expert på djursex.
Tack.
Bara en fråga, att kan det vara också det mellan över arterna att vi har till exempel att det är inte två flodhästar som har sex utan att det kan vara en bäver och en apa?
Det tror jag absolut. Och sen tänker jag just att det är ju inte, man är ganska långt från liksom sådär naturliga bävrar. Ja, alltså det är jättemycket det här ritade. Alltså jag tror att man är närmare om man tänker liksom Kalle Anka än att man tänker anka.
Ja.
Alltså det
är... Förlåt!
Men så finns det ju också de här då som kallas för teriantroper, har jag förstått. Eller teriantropi kallas det väl för. Och det är alltså folk som verkligen tycker att de är födda i fel art.
Mm.
Och det är liksom något helt annat då. Och det är folk som då, ja, som om jag skulle tycka att egentligen är jag en hund i en människokropp.
Ja.
Och det är också
så det är
något
så att vara trans, men man är liksom transart.
Ja.
Alltså jag väntar jättelänge på att när kommer det här okay. som ett begrepp och som en sak.
Ja. Och det var ju där också just i den här Alex och Sigge hade den här kvinnan som tyckte att hon var varg och ja. Ville ut och yla och springa ja. I skogen och sånt. Och hon kände att det hon ville göra. Och hon kände jätte alltså behaglig känsla när hon gjorde det. Liksom släppte loss den
jag
grejen.
Jag är otroligt fascinerad det där för att jag betvivlar inte att man kan att man känner sådär.
Nej.
Och det är dessutom ingen annans sak att säga hur någon vill identifiera sig. Men vad är det som har hänt? Har det blivit liksom något fel i reinkarnationen? Eller vad är liksom...
Intressant. Eller sen så tänker jag också så att vad är det som inte har hänt? För att när man var barn så kunde man ju ofta känna att man var en hund. Eller leka att man var en kanin. Att...
Kände du det inuti att du var så här, nu är jag helt så här hund? Eller var det så här, nu låtsas jag att jag är en hund?
Jag var nog med att jag låtsades, men det var nog väldigt trevligt att källa.
Ja.
Men jag har nog tänkt på det, till exempel varul...
Kände du nu få någon så här identitetsuppvaknande?
Ja.
Live på sällskap.
Och nu har vi väl alltid haft en fascination för det. Jag tänker just med så här varulvar eller vet du, Minotaurus och liksom Dracula. Nu är de ju alla liksom den här kombon.
Ja.
Så nu har vi ju hållit på med det här alltid. Men kanske tidigare har det varit mer liksom skräck. Mm. Alltså man har ju varit rädd för dem som är...
Ja, eller förvandlingar för den delen.
Ja. Och nu är ju liksom just det här antikens Grekland, hela den här grekiska mytologin har väl mycket de här komborna.
Mm.
Så nu har vi väl levt med det. Men på något sätt är det på väg fram nu igen.
Sjukt obekvämt att vara en kentaur, tänker jag.
Ja, ja. Alltså jag kan ta, det är sådana att man har liksom hästkropp,
ja,
och människor
uppe. Ja, och så kommer den liksom från bålen på, ja, människa istället för huvudet.
Men vad menar du att det är obekvämt hur, nej, man liksom rör sig?
Korsryggen.
Ja, jag tänker bara, till exempel om du ska ha sex som furry, du kan bara vara så, det, då är det inte lätt att vara versatile, då blir, nej, man nog bottom ganska.
Alltså problemet med kentaur är ju att man lever i ett värld som är byggt för människor, det är ju svårt, för det är ju för stor hela tiden.
Ja, man har liksom hovar, man är hela tiden när man ska gå på spåran och...
Nej, det är
liksom
sånt som, men du behöver inte gå på spåran för du kan ju springa.
Ja, just det, ajo!
Du kan ju faktiskt ta dig fram.
Nu känner jag mig otroligt intelligent. Ja.
Men varför är det så att vi är mer bekväma med det att ge djur mänskliga egenskaper, men sen när människor börjar låtsas att de är djur så känns det lite konstigt. Jag tänkte på Doja Cat när hon var också tala som en katt.
Det var också, det här var också något. Det här hörde jag någonstans.
Det var på Met-galan och sen istället också. För att
du missar, alltså
Met-galan. Ja,
hur kan du
missa
Met-galan? Den händer ju 5 gånger per år.
Okej. Okay. No, men
vilket ändå inte gör. Men det känns som att Met-galan...
Så lite kolla hem och så...
Alltså det känns som att det var faktiskt Fredrik Wikingsson som sa det i film på Fredriks podd i Norskeden. Och han var sådär, det är helt sjukt. Met-galan kommer så jävla ofta. Det är sant. Oscar-galan kommer en gång på år. Men Met-galan känns det som att det är hela tiden Met-gala.
Är det bara jag? Alltså jag följer massor med hundar och katter på Instagram. Och de pratar ju ofta. Till exempel Milo the Cat. Så han brukar berätta om sin arbetsdag. Mm. Alltså han är en katt. Mm. Men han är liksom jättehemskt involverad i hans arbetsdag. Och han berättar också på kvällen. Han är sån här morgonkatt. Mm. Att han vill gå tidigt och lägga sig. Och så brukar han där på Instagram och TikTok berätta att hur han har i hurja show att få de andra i säng i tid. Och, sånt, och jag tycker att det är så gulligt. Och han är nästan som verklig för mig. Och hans röst. Han är en människa för mig fast han är en katt. Men alltså om jag nu skulle låtsas att jag är en katt så det skulle vara otroligt obehagligt.
Mm. Min tanke är ju då att det börjar växa upp. Alltså att det här är inte medvetet. Men att vi just börjar förbereda oss för den tid när AI finns och vi finns. Och därför blir vi mera djur. Alltså att det här börjar bli liksom så att säga nu trendigt. För att det börjar komma inifrån.
Men jag tycker nog att det är lockande den här tanken att fundera mera på hur mycket djur vi är. För jag tycker att det finns så jättemycket saker som är ganska komplicerade. Där folk går omkring och tycker att vi är så rationella och att vi ska vara så rationella.
Exakt.
Och att det inte finns någon biologi alls. Det finns biologi. Biologi är signalsubstanser. Biologi är epigenetik, nedärvda beteenden. Det finns jättemycket biologi och drifter. Och att inte erkänna att det är så korkat, tycker jag.
Men där tror jag också, det var min poäng, att jag tror att vi drivs jättemycket just av drifter och liksom och känslor och sånt. Sen har jag tänkt att paradoxalt så tror jag att det enda sättet att vara rationell är att förstå att man inte är rationell. Mm. För då kan man ju få syn på att jag gör det här på grund av det här. Men problemet är när du tror att du gör allt av någon slags rationalitet och inte ifrågasätter ditt eget beteende, då är du som minst rationell. Så, och kanske vi har kommit till punkten när vi liksom, så att säga, inte kan gå ett steg längre, för att vi är djur. Men det kan vara något positivt, tror jag, att om vi tar in det. Och där tänkte jag just ännu komma in på det, att vi var förra veckoslutet på en sån här förberedande yoga förlossningskurs med min fru. Och där igen var det så intressant, för man tänkte att kom på det där hur lite kontroll vi egentligen har. Alltså hela den här kursen handlar egentligen om att, som hon då som ledde den sa, att kroppen vet att nu är du på planet birth. Mm. Som jag tycker var ganska coolt. Och hon sa att kroppen vet exakt vad som kommer att hända. Men du vet inte. Och grejen är att vi är så rädda och vi vill kämpa emot. Och vi är så här, men kroppen, alltså det här, kroppen kan det här. Klart den kan. Alltså vi har ju fött barn, alltså det är ju som vi har gjort. Att det här, när jag stod där så tänkte jag så här, det här är ju liksom vad vi är, och det är ganska brutalt, för det är liksom, sen när du står där, alltså, jag tänker, födsel och säkert död är väl det mest just brutala uppvaknande man som människa kan få i den tanken att vi på något sätt kan kontrollera vår verklighet. För att det är ganska så här, det är liv och död och det är liksom, och det är kött och blod och du står där och sen fattar man att egentligen är det här ju vad vi är, inte någon slags steriliserad rationalitet. Och det här är liksom det som hela tiden pågår där bakom fasaden. Mm. Alltså det är ju också något så kraftfullt. Det är också alltså helt härligt. Så jag tänker inte heller att det är sådär liksom primitivt och sen är någon slags rationalitet. Utan det är ju någon härlig kraft där. Mm. Men jag tror att man måste vara liksom medveten om den kraften. Och att vi är djur för att kunna förstå oss och andra. Och sen så började göra det de senaste dagarna, så gick jag omkring och tänkte sådär att jag är ett djur. Alltså, jag är en människa, men att jag är då en människa som är ett djur. Och plötsligt tycker jag att allt blir ganska mycket roligare. För att då börjar du tänka sådär, just att varför gör jag så här? Okej, nu känner jag någon, vet du, doft, och det gör att jag vill äta det där. Alltså sådana här, vet du, saker, eller nu fick jag lust det där. Eller, alltså om man börjar följa med hur man helt enkelt är, så är egentligen...
Sen måste man ju ändå bete sig civiliserat, obviously. Och man får ju aldrig liksom vara såhär, oj, nu fick jag lust att ta den där killen på reven. Typ.
Nej, det är alls...
Sånt får man ju hålla
jag
på
menar med, inte, liksom. Jag menar inte...
Nej, men bara så här, det där, man måste ju ändå säga att det finns ju jättemycket bra saker med rationellt och civiliserat beteende.
Alltså civiliserade tycker jag vi absolut ska fortsättningsvis vara. Jag bara menar att det kan vara roligare att tänka så. Så tänkte jag också när jag träffar andra folk, när folk kommer emot, så är det också roligare att tänka på att det där är, titta, där kommer ett sånt djur som gör sådär och ser ut sådär. Och vi beter ju så olika och liksom och sådär. Och då tycker jag också att det blir roligare att tänka, för att då är de här mikroskopiska skillnaderna mellan oss som vi nu, alltså alla hakar oss på, antingen att man får inte göra det till en grej eller så att man ska göra det till en grej. De är så, alltså när vi börjar tänka att vi är djur, så vi är djur.
Men liksom. Elmer, alltså jag måste, nu kanske jag kan säga det här, men alltså när vi träffade så jag tyckte det var lite underligt när du snusade Andrea i rumpan. Men nu förstår jag varför.
Nu förstår du varför. Och nu är det liksom okej.
Du som är expert.
Jag som är expert på sådana här. Slutgiltigt så tänkte jag att vi är djur som trodde att vi inte var djur. Och sen till slut så skapar vi något som inte var ett djur.
Ja. Snabb fråga. Ja. Ska ni ha förlossning småningom? Ska ni föda på Dals sjukhus?
Nej.
Nå bra, för att där har börjat jobba Välky som är... från TouchLab Robotics, en ny robot, och han jobbar där nu med patienter. Men alltså, han börjar nu med att plocka upp dynor och det där att servera mat, och sen kan han också kamma hår. Alltså, jag tänker att det kan
men är han gullig? Jag tycker att det är jätteviktigt.
Han kommer
att
se ut som Harold.
Han ser ut som Hide Away the Pain Harold. Yeah. Han är gullig.
Jag lyssnade på en diskussion i en podd om just AI och det var med han den här chefen för Boston Dynamics, som är ett robotföretag som har gjort flera olika. En som är mer som en typ hund, alltså en quadrupedi robot, fyra ben. Och sen en som är mera som människa som står på två ben. Ni har säkert sett det här videon. Den kan hoppa jättehögt upp på en låda och göra voltar och kasta liksom jättetunga saker. Och sådär. Och då talar de om det här med när det blir så att folk har robotar hemma, då, typ robotbutlers, assistenter, så här, vits jag längtar efter den här dagen. Att det är egentligen ganska sketchy att göra dem så att de är så här människolika. Mm. Därför för att det är alltid det här uncanny value, det är lite så här konstigt med de där människolika. Men om de ska göra dem som djur, att människan har liksom hundratusentals år av att ha haft husdjur, den här gemensamma erfarenheten, att det ska vara lättare då att på något sätt köpa det här att en robot är som ett slags husdjur, butler, än som en människa. Mm. Och jag tyckte att det var en jättesmart tanke som han kom med där.
Jag fick en ny vän i förrgår. Det var en robot som var här och han lärde sig våra rutter. Han skulle städa våra golv. Han. Det var en kille. Alltså jag frågade vad han hette. Han hade inget namn ännu. Men han var jättesöt. Och han såg inte ut som en människa. Mer som ett djur. Mm. Och jag gick då liksom och umgicks med honom lite. Och han blinkade på ögonen åt mig som hälsning.
Oh. Men var han som någon slags fancy dammsugarrobot eller?
No, de som är lite äldre kanske minns faxar. Han såg ut som en fax. Med ögon.
Tänker du att de kommer bli så känsliga om man får inte just kalla dem dammsugarrobotar, att man måste kalla dem rätt?
Liksom. Fax menar du sin, när man skickar dokument?
Jo, eller han såg ut som en kopiator, att han var ganska fyrkantig och sådär, men alltså, jag fick genast jättevarma känslor för honom. Sen blev det lite tokigt, för jag frågade hans ägare, eller han som var där och programmerade honom, att vad håller ni på med? Så han var, nu lär han sig rytterna yle, att han ska sopa och dammsuga också med putsa med vatten och allt möjligt. Mm. Men nu har jag liksom förstört hans rutt där på fjärde våningen vid kulturen var jag jobbar. Att kommer han nu alltid där att stanna var jag stod när jag började prata med honom och började stå där och blinka och ha sig.
Han kommer kanske lite att flirta med dig.
Ja, men det där börjar man ju direkt tänka att det kommer ju att måste hända ganska sen snabbt att det blir sådana som får förhållanden med robotar.
Jo.
Alltså jag är alltså, ihop med honom.
Ja, du är redan ihop med honom. Du är liksom du är tidig.
Early adopter.
Och med de här orden så avslutar vi dagens sällskap. Tack till Andrea Reuter.
Tack.
Tack till Elmer Bäck.
Tack.
Och jag heter Anne Hietanen och det här var sällskapet.